Det är onsdagen den 29 mars. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Dagens ämne är bostadspolitik. Jag tänker i det här programmet gå igenom allt du behöver veta om bostadspolitik. Det är nämligen titeln på en nyutkommen bok författad av Fredrik Kops som är chefsekonom på tankesmedjan Timbro när han inte levererar mat som cykelbud. Välkommen!
Tack så mycket!
Hur känns det att vara tillbaka på ditt vanliga kontorsjobb?
Det känns ganska vemodigt. Det var rätt trevligt att vara ute och cykla faktiskt. Få frisk luft. Jag gick ner 1,5 kilo. Så många positiva saker.
Ja, vi ska inte gå in för mycket för det, men det kanske inte har umgått någon som har haft sociala medier att du alltså testade gigjobb som cykelbud. Och den här boken hade release här om veckan. Du tycker inte att du har ställt den i medieskugga med ditt cyklande?
Jo, det råkade nog kanske bli lite så, för just den dagen som jag hade lanseringen, det var ju förra onsdagen för en vecka sedan, så tror jag kan ha varit den mest hektiska dagen som jag haft i mitt yrkesliv. Vi hade först ett panelsamtal på Svenskt Näringsliv om klimat och miljö och frihandel. Sen cyklade jag för Fedora i ett antal timmar, sen var jag med i Studio 1 och sen hade jag boklansering och efter det var mer aktuellt. Så det blev... Jag hann inte med så mycket mer än just lanseringen och dessvärre inte så mycket mingel.
Det var ju i alla fall en rejäl arbetsdag får man ju ändå säga.
Ja, precis.
En poäng du gör i boken är att vi borde vara mer upprörda än vi är över bostadspolitikens resultat. Att den kanske finns i för mycket mediaskugga även normalt sett och borde vara viktigare. Vad är det som är fel och borde vara uppe till diskussion om vi börjar där?
Ja, så det finns en del saker, men man skulle kunna börja med att liksom den poängen som jag försöker göra, och det är nog i förordet i boken, är att svenskar har blivit institutionaliserade i hur bostadsmarknaden ser ut. Jag har en anekdot där i början av boken där jag pratade för ett internationellt sammanhang för en grupp ungdomar från alla nordiska länder inklusive Tyskland, och när jag visade en bild på hur kötiderna ser ut för att få en hyreslägenhet i Stockholm så var alla internationella deltagare alldeles förskräckta och undrade hur kan politikerna få sitta kvar när det ser ut så här. Och då har vi alltså en situation i Sverige där politiker har fått avgå för att man har föreslagit att ändra på systemet som gör att det ser ut så här och inte tvärtom. Men det finns ju en mängd olika saker som är problematiska. Den tydligaste är väl kanske den svenska hyresmarknaden där liksom hyresregleringen gör att det tar flera decennier att få hyreslägenheter i Stockholm och uppåt liksom ett decennium i andra städer också. Det är ju ett stort problem. Ett annat stort problem är att kommuner har ganska mycket att säga till om när det kommer till markanvändning. Vad som får byggas och var det får byggas. Senast nu för några veckor sedan så presenterades hur byggplanerna ser ut för året i olika Stockholms kommuner. Och på Lidingö så kommer man inte bygga en enda bostad i år till exempel.
Ja, jag bor där och jag känner till problemet. Jag tillhör minoriteten som tycker att det är bra om det byggs.
Ja, och det där, men det ser man ju i varenda... Jag bor ju i Lunds kommun och här har vi ju också ett politiskt parti som deras liksom huvudsyfte är ju att försöka förhindra bebyggelse. Och det finns ju nästan alla kommuner, ett sånt parti i liksom varierande storlek.
Ja, om vi börjar med hyresmarknaden. Hur sätts hyror idag och vad är problemet med det?
Ja, alltså hyrorna sätts ju på ett antal olika sätt. Men om man liksom börjar med... Det som är mest intressant är väl kanske hur de sätts för de flesta existerande bostäderna. Och då finns det något som heter bruksvärdesystemet som säger att hyran för en lägenhet ska vara samma som hyran för en annan lägenhet med motsvarande bruksvärde. Och med bruksvärde så menar man kvalitet på liksom lägenheten invändigt. Det kan vara ytskikt, antal kvadratmeter och antal rum och så vidare. Men man menar också till viss del geografiskt läge. Det blir bara väldigt svårt att mäta det där, för bruksvärdet ska ju på centralt håll bestämmas vad det ska vara och liksom vilken hyra som ska gälla. Så det finns ingen stark marknadskoppling till och då framförallt hur läge ska värderas i hyressättningen. Så det gör att hyrorna, du kan hitta en lägenhet i centrala Stockholm som kostar lika mycket att hyra som en lägenhet i sig Södertälje eller i Flen eller var som helst i landet. Och det är ett jättestort problem. Så där har vi liksom ett system, bruksvärdessystemet, eller då egentligen hyresförhandlings eller hyreslagen, jordabalkens 12:e kapitel, som bestämmer nivån på hyror.
Men och, inte det bra att
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det är väl lite av ett guldägg att kunna hitta en billig bostad också till rimliga priser också i storstäder, så att lärare och poliser och andra har råd att bo också där.
Ja, absolut. Och det där brukar ju vara det stora argumentet för att man vill hålla nere hyrorna i liksom centrala Stockholm, kanske framförallt, där det hade varit väldigt, väldigt dyrt att bo om vi hade haft fria hyror i liksom vissa lägenheter. Det är bara att se på bostadsrättsmarknaden. En lägenhet som är en väldigt attraktiv stor lägenhet i centralt på Östermalm kan kosta 30-40 miljoner. Och hyran för en sån lägenhet hade förstås varit väldigt hög om den var fri. Men det enda man kan göra med en hyresreglering, det är att reglera ner hyran. Man kan ju aldrig reglera ner värdet på lägenheten. Alltså det vill säga vad människor tycker att det är värt. Och om människor tycker att det är värt mer än vad man behöver betala i hyra, ja, då kommer man att betala på något annat sätt. Till exempel så ser vi ju en svartmarknad där man kan köpa hyreskontrakten vid sidan av. Man ger liksom pengar till den som bor där för att flytta ut, och så får man själv flytta in. Eller så, det är liksom betydligt vanligare, det är att man får betala med kötid istället. Och där, jag skrev en text för, det är väl det 4 år sedan kanske, där jag skrev om olika kötider, olika kösystem för olika varor. Det finns ju inte bara för bostäder, utan det finns ju för kolonilotter och båtplatser och bilparkeringar också. Men då hade jag ett exempel på en lägenhet som låg på Bagaregatan på Södermalm i Stockholm. Ett hus byggt på 1700-talet. Jag för mig att den var runt 70 kvadratmeter och hyran var ungefär 7000 kronor i månaden. Och så hittade jag en annan lägenhet i Södertälje, lika stor. Den kostade lite mer, den var liksom lite nyare. Låg på en gata som heter Myrstigen, har jag för mig. Men det som skiljer de här två, hyran är ju då i princip den samma, storleken i princip den samma. Det som skiljer är kötiderna. Så för att få den lägenheten i Södertälje så är man tvungen att vänta 7-8 år. För att få lägenheten på Södermalm i Stockholm så är man tvungen att vänta kanske 35 år. Så där får man ju en jättestor skillnad i hur det är att ta sig in på marknaden. Och det där blir ju också då ett ytterligare problem för den som är, ja men, som vi säger, om en polis med inte så hög inkomst ska flytta in i Stockholm. Ja, då krävs det ju också att man ställde sig i kö 1986 för att få göra det.
Ja, vilka är det som kan vänta så länge?
Ja, där släppte jag en rapport alldeles nyss tillsammans med en kollega, Herman Donner, som är på Stanford. Där vi har tittat på bostadskön i Stockholm. Vi har tillgång till alla lägenheter som har förmedlats och vi vet en del om de som har fått lägenheterna, bland annat vilka inkomster de har. Och genom att då räkna ut vad skulle en marknadsmässig hyra vara, man använder en metod som Finanspolitiska rådet använde för några år sedan, så kan man se vad är liksom skillnaden mellan vad hade den marknadsmässiga hyran varit och vad är den faktiska hyran nu. Det blir ju en subvention till hyresgästen, alltså en summa som de inte behöver betala varje månad när de bor i den här lägenheten. Och då visar det sig att de som får höga subventioner, ja, de har också typiskt sett höga inkomster. Så till exempel på Östermalm i Stockholm så är den genomsnittliga subventionen 5 000 kronor i månaden. Och den genomsnittliga inkomsten bland människor som bor där är 49 000 kronor. Medan i Tensta så är den genomsnittliga subventionen under 2 000 kronor och den genomsnittliga inkomsten är någonstans mellan 20 och 25 000 kronor.
Hur kommer det sig att det är rika människor som flyttar in i lägenheter som de flesta borde ha råd med genom att det är långa köer? Hur funkar det?
Ja, där finns det ju en del olika förklaringar. En förklaring kan vara att de liksom absolut mest subventionerade lägenheterna, det kan vara, som jag sa alldeles nyss, men en liksom våning på Östermalm som på bostadsrättsmarknaden skulle kosta 40 miljoner kronor. Hyran för en sån är kanske, vad kan det vara, 17 000 kronor, 20 000 kronor. Det är ju fortfarande ganska mycket pengar för någon med låg inkomst. Om du har en inkomst på 25 000 kronor så är det väldigt svårt att betala 20 000 kronor i hyra. Så det är liksom en förklaring. De här är fortfarande relativt dyra, men de är ju väldigt mycket billigare än vad de hade varit på en fri marknad. En annan förklaring är ju att för att stå i kö i 35 år så kan du liksom inte ha ett akut bostadsbehov. Det fungerar ju inte att flytta runt mellan olika andrahandskontrakt i 35 år. Så de som har ett mer akut bostadsbehov, ja, de kommer ju ta första bästa lägenhet som blir ledig. Och då är ju det typiskt sett de med kortare kötid. Medan de som inte har det, ja, men de har typiskt sett köpt villor eller så har de köpt bostadsrätter där de kan bo under lång tid. Och så kan man ha hyreskontraktet som, eller hyreskötiden som någon form av pensionsförsäkring.
Ja, så det blir lite mer till de som redan har.
Ja, och det där ser man, det är inte bara i Sverige utan det finns ganska många exempel på att hyresreglering fördelar åt just det hållet.
Mm. En del menar att de långa köerna för att hyra beror på att hyreslägenheter omvandlas till bostadsrätter. Stämmer det?
Ja, alltså det underlättar ju knappast för kötiden att det blir färre hyreslägenheter, det gör det inte. Men det är liksom inte den bidragande orsaken, eller det är inte den starkast bidragande orsaken. Att vi överhuvudtaget har köer är ju för att prismekanismen inte tillåts fördela lägenheter. Så liksom på bostadsrättsmarknaden, ja, men där har vi inga köer i dagsläget. Vi hade det en gång i tiden när vi hade en prisreglering på bostadsrätter. Men i och med att den som bjuder högst för en lägenhet också får köpa den så uppstår det liksom inga köer på den marknaden. Och sen ska man ha med sig att ombildningarna är ju, de drivs ju också av hyresregleringen. Men hela problemet är att en lägenhet är ju en lägenhet oavsett upplåtelseform. Men om den är värd mer i en upplåtelseform än i en annan, och då är fallet på till exempel Stockholms hyresmarknad, där det här blir som tydligast, så är ju en lägenhet värd betydligt mycket mer som bostadsrätt än som hyresrätt. Och då sker ett ganska kraftigt tryck att flytta den från den reglerade hyresrättsmarknaden där det inte är värt så mycket till den oreglerade, prismässigt oreglerade bostadsrättsmarknaden.
Ja, det finns väl också vissa argument för det. Om vi tittar historiskt så har Smedjan en intressant artikel av Jan Jörnmark om globaliseringens ursprung, och ett av de ursprungen spårar han till just framkomsten av bostadsrätter och lägenhetsombildningar först i New York, att det vänder trenden från utflyttning till inflyttning i stora städer. Instämmer du med den analysen och ser man något liknande i Sverige?
Ja, och Jan Jörnmark har visat det i Sverige också, där man det sammanfaller väldigt väl. Många tror ju, om man skulle fråga människor hur de tror att befolkningsmängden i centrala Stockholm har utvecklats de senaste 100 åren, så skulle de flesta gissa att det är liksom, det har stigit hela tiden. Men det har det inte, utan det steg fram från liksom mitten av 1800-talet när det liksom tog fart på riktigt fram till ungefär 1940. Och därefter så sjönk befolkningen i centrala Stockholm. Och det är först i 1980-1990-tal som vi har kommit i kapp igen. Och Jan Jörnmark gör ju den poängen att orsaken är att vi inför hyresreglering 1940, det sammanfaller ju väldigt väl. Det gör att människor slutar flytta. Det är liksom det tydliga som vi ser på på den svenska hyresmarknaden. De som kommer över hyreskontrakt, ja, de flyttar inte längre. För att man behöver inte göra det. Du kan bo i en väldigt stor lägenhet, den kostar inte så mycket. Så att man anpassar liksom inte bostadsytan efter, efter vad man egentligen har råd med. Så vad man såg från 1940-talet, och då var det ju mer extremt, det var ju att befolkningen åldras kraftigt i centrala Stockholm i takt med att liksom barn flyttar hemifrån. Och när barn flyttar hemifrån så finns det ju inga lägenheter i centrala Stockholm, så de får flytta till förorterna. Och sen så dör liksom den ena partnern, och så blir det där man brukade kalla för enkefrälset på Östermalm, som satt i sina stora hyresrätter med kraftigt subventionerade hyror. Men sen har ju det vänt i och med att man införde en fri marknad på just bostadsrätter, och att vi har haft massiva ombildningar. Det är ju flera hundratusentals lägenheter som ombildats i bara centrala Stockholm. Så har vi fått en liksom marknadsmekanism som gör att man hushåller bättre med bostadsytan. Och då har vi sett en föryngring. Så just den där sammanfaller ju väldigt väl. Sen finns det ju förstås andra förklaringar också. Men det sammanfaller ju också med till exempel bilismen, som gör att man har flyttat längre ut från städerna. Men hyresregleringen är definitivt en bidragande förklaring till det där.
Om vi går till marknaden för hus- och bostadsrättigheter, finns det några liknande systemfel där? För det är ju ändå väldigt dyrt, och jag tänker på just den här extrema värdeutvecklingen på senare år. Och finns det någon annan marknad där ekonomijournalister med självklarhet tycker att det är bra när det blir dyrare?
Ja, alltså jag tror att man får också särhålla lite grann. Så priserna har ju stigit mycket, det har de gjort. Men det är ju inte nödvändigtvis så att boendekostnaderna har stigit väldigt mycket. För priserna har ju stigit mycket till stor del för att räntorna har sjunkit över tid. Så när räntorna sjunker så kan du liksom med precis samma boendekostnad ha ett högre lån, och så kan du betala mer för din bostad. Men det finns ju mängder med problem även på de här marknaderna. Och den är ju liksom gemensam för egentligen hela bostadsmarknaden, inklusive hyresrätter. Att det är svårt att bygga nytt framförallt i områden där det redan bor människor. Som vi pratade om inledningsvis, så finns det i alla kommuner något parti som motsätter sig det där, för att det finns en sån efterfrågan politiskt. Människor tenderar att vara emot bebyggelse där de själva bor, för att ny bebyggelse tar i anspråk grönområden, det blir liksom trängre, trafiksituationen förvärras.
Det har väl också en direkt koppling till värdet på bostaden. Finns det ett ökat utbud så minskar efterfrågan på just min bostad, och alltså bostadsvärdet.
Ja, precis. Så det är ganska många. Och alla de här aspekterna, färre grönområden, påverkar ju också i sig värdet på bostaden. Så det är väl det människor är oroliga för.
Så det blir ju för dyrt för den som vill in nu. Och tidigare har ju staten subventionerat byggandet av bostäder. Är inte det ett sätt som gör att man kan se till att fler kan bo till kostnader de har råd med?
Jo, det har man ju försökt på massa olika sätt. Det är absolut mest kända exemplet i en svensk kontext är ju miljonprogrammet som är, jag tycker det är superintressant. Och jag läste bara, det är inte med i min bok dessvärre, för att jag läste det för bara någon månad sedan, hur man bestämde var man skulle bygga bostäder under miljonprogrammet. Och det är en historia som är värd att ta upp, för innan har jag läst om liksom hur man finansierade, och då var det liksom i stora delar pensionskapital som man tryckte in i bostadssektorn för att bygga 1 miljon bostäder. Men jag har aldrig riktigt haft någon förståelse för hur man bestämde var man skulle bygga saker. Men så sprang jag på en text, och det var Jan Görmark som tipsade om den. En liksom anekdotisk berättelse av hur det kunde gå till. Och då fanns det på alla länsstyrelser i Sverige en särskild styrelse som röstade om befolkningsprognoser. Alltså man gjorde inte faktiska beräkningar av liksom, det här förväntar vi oss, så här många kommer födas, så här många kommer dö och så här många kommer flytta in och ut. Utan kommunerna fick ta fram ett eget underlag, och så röstade man i de här styrelserna. Och då var det till exempel så att Centerpartiet satt med som liksom representanter, och de har ju alltid varit för landsbygden, så då sa de att nej, men ni har underskattat hur många människor som kommer vilja bo på landsbygden, så vi tycker att vi ska liksom öka upp de siffrorna. Och så var det så att i liksom summan av de här omröstningarna av befolkningsprognoser i mitten på 60-talet gjorde gällande att Sverige skulle ha en befolkning i storleksordningen 13,5 miljoner 1980. Vi var 8 miljoner 1980. Och sen så byggde man ju bostäder på basis av de här liksom prognoserna som man hade röstat fram. Och det har ju gjort att vi har byggt bostäder i liksom Filipstad och Hultsfred. Det är sådana kända exempel på kommuner som idag dras med rejält stora problem för att deras bostadsmarknad har varit sedan 60-talet alldeles för stor. Och vad som har hänt är att det har fyllts på med människor som har väldigt svag koppling till den svenska arbetsmarknaden, som gör att de kommunerna dras med väldigt stora problem. Men det är ju liksom det är ett sånt extremfall av subventioner. Vi har haft andra subventioner som har varit mindre i omfattning. Den senaste som försvann nu vid årsskiftet, investeringsstöden för billigare hyresrätter. Det finns ju väldigt få utvärderingar av dem. Den enda som finns, som är gjord av konsultbolaget Evidens, visar att de som flyttar in i de här lägenheterna som då har lägre hyror än vad de annars hade haft, de skiljer sig inte från människor som flyttar in i andra nyproducerade hyresrätter. Så det är människor med höga inkomster som får de här subventionerna också.
Ja, så det är samma problem igen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hur kan det offentliga hjälpa de som inte har råd med eget boende och få tak över huvudet ändå? Kvinnor som lämnat en våldsam man till exempel.
Ja, alltså där tycker jag att det offentliga kan ju, det finns ju bra saker som det offentliga kan göra. Marknaden är bra på väldigt, väldigt mycket. Jag har en väldigt stark tilltro till att marknaden löser det mesta. Men marknaden är ju väldigt dålig på att omfördela resurser från marknadsutfallet. Ja, men det är liksom inte, det är inte marknadens uppgift, men det är det offentligas uppgift. Och där tycker jag ju att i princip all bostadspolitik ska riktas in på det. I Sverige har vi kommunala bostadsbolag som äger, det är uppåt liksom 50% av den svenska hyresmarknaden ägs av kommuner eller av det offentliga. Men det finns ingen ansats till att använda det där bostadsbeståndet på ett sätt som hjälper just de som behöver hjälp. Utan där har liksom alla har samma villkor att flytta in i kommunala bostäder. Man skulle ju istället då kunna göra som andra länder, där man sätter upp ett krav på för att flytta in i en offentligt ägd bostad så får du inte tjäna över en viss summa. Så då ger man ju liksom en förtur till människor som har det svårt. Så det tror jag är bra. Ett sånt system brukar kallas för social housing i andra länder. I Sverige har vi inte riktigt hamnat i ett sånt system, även om det finns såna förslag från vissa politiska partier ibland. Men man är rädd för att använda det där begreppet. Sen finns ju bostadsbidrag som ett annat sätt. Och jag tror ju egentligen att en kombination av de där två är bra att rikta in sig på. Båda har ju liksom sina för- respektive nackdelar.
Ja, jag tänker på alltså många. Det blir ju, samlas det inte precis som det har gjorts i exempelvis de här miljonprogramsområdena som blivit över ett visst klientel som socialt utslagna eller långt från arbetsmarknaden, nyanlända och liknande, som att det blir ett område som det är svårt att ta sig ifrån.
Ja, precis, och det beror ju på hur man designar det här systemet. Så jag skulle säga att det sämsta sättet att göra det på, det är att ta ett väldigt stort och isolerat bostadsområde och säga att här får bara fattiga bo. Du måste tjäna under en viss summa för att få flytta in i det här området. Men istället så skulle man kunna göra som i Tyskland har man testat till exempel att ha, man bygger om du bygger ett nytt hus med 10 lägenheter så ska en av dem vara liksom, för ett hushåll med lägre inkomst. Och då får du ju en blandning liksom i ett hus. Sen har det sina konsekvenser. Jag läste för några år sedan att en av konsekvenserna av det här systemet var att man bygger hus med 9 lägenheter istället för 10. Så behöver man inte hyra ut.
Ja, tröskelvärde.
Ja, precis. Så det skapar ju liksom sina problem även sådana system. Men man kan ju tänka sig att man blandar ut det där mer. Man skulle kunna ha ett hus i liksom ett område istället för att ha hela området. För det tror jag faktiskt skulle vara dåligt om man flyttar alla människor som har en svagare koppling till arbetsmarknaden till ett sämre bostadsområde.
Mm. När jag läser den här boken så handlar många resonemang om hur det ska bli lättare att bo. Men ett handlar ju, som jag ser det, om att göra det svårare. Du är för en fastighetsskatt. Hur kommer det sig?
Ja, det kommer väl säga av att jag som ekonom har... vi brukar ju landa där.
Ja, det är en alltför bekväm skattebas för att inte...
Ja, precis. Och det är ju en av de stora förklaringarna. Så, men den ena förklaringen till att jag tycker att det kunde vara bra med en fastighetsskatt är att avsaknaden av en fastighetsskatt gör att vi snedvrider investeringar. Så att det blir... Ägda bostäder är nu skattemässigt gynnsamma framför andra kapitalinvesteringar. Och det gör att vi pressar in mer pengar i bostäder. Det gör att priserna stiger mer och så blir det svårare att ta sig in. Så det är liksom ett argument. Ett annat argument är ju att givet att vi är överens om att vi behöver ta in skatt, och det tycks de flesta vara ändå, så är det ju bra att säkerställa att skatterna tas in på ett sätt som är minst skadligt för samhället. Och där är ju liksom skatt på arbetsinkomster är ju väldigt skadligt. Det gör att folk arbetar i mindre utsträckning och det vill vi inte. Medan en skatt på fastigheter, eller kanske ännu hellre en skatt på just mark, inte har några särskilt snedvridande effekter. Det går liksom inte att... Ja, en skatt på mark kan till och med ha positiva effekter i att man tvingar fram ett mer liksom effektivt nyttjande av marken. Om du behöver betala en skatt varje år för en markplätt, så kommer du att vilja bygga någonting som också ger en intäkt för den där markplätten för att kunna betala skatten.
Men det som invänds är ju att det är en skatt som inte är beroende av just vad man tjänar, och det får ju konsekvenser om du har ett sommarställe som har vandrat till släkten och det råkar ligga i Bohuslän eller något annat plats där värdena stigit enormt, inte för att du har tjänat mer utan för att andra har flyttat in, då kan ju fastighetsskatten få rätt otrevliga effekter, att man måste lämna den typen av egendom som har funnits inom släkt och liknande utan liksom egen förskyllan, så att säga. Vad säger du om de motexemplen?
Ja, och det finns ju mängder med olika problem med fastighetsskatten, ska ju tilläggas. Det där är ju ett av dem som gör att den är väldigt illa omtyckt, för att det finns inget kassaflöde som du kan betala skatten med. Det gör du ju med arbetsinkomster. Då får du ju pengar varje månad och så tar staten hälften av dem eller mer. Det är inte riktigt lika upprörande som att du bara ska betala in pengar för någonting som du inte har upplever att du har fått liksom en summa som du kan betala med. Men de här problemen att människor med lägre inkomster som råkar äga en värdefull fastighet behöver flytta, det kan man ju lösa, och det gjorde man med den tidigare fastighetsskatten. Då fanns det en inkomstbegränsning så att man kunde aldrig betala över en viss andel av sin inkomst i fastighetsskatt till exempel. Så det är ju möjligt, men sen får man också komma ihåg att de här människorna har ju blivit väldigt förmögna, så det är ju möjligt att betala fastighetsskatten ändå. Men jag tror på olika begränsningsregler. Sen ett ännu större problem, det är ju om man ska gå från det vi har idag, det vill säga en väldigt låg fastighetsskatt, den här kommunala fastighetsavgiften, till en hög fastighetsskatt, så kommer ju det påverka alla de som har köpt en bostad Sen skatten avskaffades. Men om du ägde en villa när skatten försvann, ja, då fick du en ganska kraftig förmögenhetsökning av priset på ditt hus. Steg en hel del. Men om du har köpt efter det, ja, då har du betalat det här högre priset som om det inte fanns fastighetsskatt. Och inför du den igen, då är det en ganska kraftig förmögenhetsminskning för väldigt många hushåll. Och det är ju ett jättestort problem som man behöver se över hur man skulle lösa om man faktiskt återinför en fastighetsskatt.
Mm. Nu har vi diskuterat ett antal systemfel och lite grann reformer som skulle avhjälpa dem. Du är ändå pessimistisk i boken om möjligheterna att de skulle komma till stånd, sådana här reformer. Varför? Vad är det som hindrar den här typen av reformer som skulle lösa viktiga problem?
Ja, och det är väl egentligen hela grundtesen i min bok, att jag ville nog egentligen svara på den här frågan som folk brukar ställa sig. Varför händer ingenting på det bostadspolitiska området? Vi ser ju alla de här stora problemen. Vi ser att det är 750 000 människor som står i kö för att få en lägenhet i Stockholm, och priserna är jättehöga. Vi måste införa kreditrestriktioner och så vidare och så vidare. Så det vill jag ge en förklaring på. Varför gör inte politikerna någonting? Varför gör de inget stort på det här området? Och den liksom enkla förklaringen till det är att nästan alla politiska reformer, och Peter Eriksson när han var bostadsminister för ett antal år sedan summerade det ganska väl, och nu minns jag inte citatet ordagrant, men han sa att bostadspolitiken är ganska otacksam, för det kommer alltid att finnas ganska stora grupper som upplever sig vara förlorare på i princip vad man än inför för reformer, särskilt när det kommer till då stora reformer. Och där är det tacksamt, eftersom att det är lätt att organisera människor, och det finns ju en mängd olika särintressen. Så hyresgäster, de är organiserade i hyresgästföreningen, och då såg vi det för 1,5 år sedan när man försökte införa fri hyressättning i nyproduktion. Så mobiliserade de väldigt framgångsrikt, och det slutade med att Stefan Löfven blev bortröstad. Eller villaägarna som organiserar folk som bor i villa och äger sitt boende. De lyckades ju väldigt framgångsrikt att få bort fastighetsskatten. Det var ju rätt mycket deras förtjänst. Och så vidare och så vidare. Det finns liksom en mängd, på nästan varje område så finns det något starkt särintresse. Ta liksom social housing som vi pratade om alldeles nyss. Det skulle vara bra. Och införa det skulle hjälpa människor med lägre inkomster. Men det är svårt att mobilisera människor med lägre inkomster för att få igenom det här systemet. Det är däremot mycket enklare att mobilisera alla de kommunala bostadsbolagen som ju inte vill bli en mer marginaliserad företeelse på bostadsmarknaden. De trivs ju ganska bra i den här dominansen där man liksom står för 50% av Sveriges hyresmarknad. Och det är ju förstås en position som de vill behålla.
No riffraff.
Ja. Så det är jättesvårt. Men alla de här särintressena kommer att kämpa för att göra det bättre för sina egna medlemmar och medlemsorganisationer. Och i många fall så innebär det att man behåller liksom nuvarande system. Och då kan man inte förvänta sig några större förändringar. Man kan bara förvänta sig små förändringar i de liksom nuvarande systemen.
Ja, det låter ju lite nedsvärt, men är det inte också så att det artikuleras ett allmänintresse, eller åtminstone medlemmarnas intresse i de här organisationerna, och genom att vara stora och omfattande träffar inte hyggligt rätt ändå i det korporativa Sverige när alla hyresgäster ändå har en företrädare vid förhandlingsbordet till exempel?
Ja, sen jag är inte övertygad om att de företräder just hyresgästerna. Jag tror att de företräder ju framförallt den egna organisationen. Det var tydligt för några år sedan. Det var när man förhandlade januariavtalet. Då finns det ett citat som jag tror att jag har med i boken också, från en hyresförhandlare för hyresgästföreningen. Det året så blev hyreshöjningarna historiskt höga. De låg ganska nära 2%, de var liksom 1,7%. Normalt sett så ligger de en bit under 1% per år. Och då förklarade han, jag vet inte om han bara försade sig, men han sa att hyresfrågan var uppe till förhandling i liksom regeringsfrågan, och då ville man visa att systemet fungerar ganska väl, så slipper man sådana eventuella förändringar. Och där är det ju liksom tydligt att hyresgästföreningen, de vill behålla det nuvarande systemet för att det innebär en hel del intäkter för dem. Vi har hyresförhandlingslagen som ger dem rätt att förhandla hyrorna för nästan alla hyresrätter i Sverige. För det får de en ersättning som är 12 kronor per månad och lägenhet. Summerar man det så är det 212 miljoner kronor per år som de får in i hyresförhandlingsavgift. Så det är ju väldigt, väldigt stora resurser som de är intresserade av att försvara. Och det är också svårt att säga att alla hyresgäster skulle vinna på det nuvarande systemet. Jag är ju själv hyresgäst till exempel. Jag bor i Lund. Jag tjänar nog ganska bra på det här systemet. Men nu har jag ju också börjat jobba en del i Stockholm. Så att jag är ju i Stockholm i veckorna. Och det hade ju tjänat... Jag hade ju tjänat på om det hade gått att få tag i en lägenhet där som hade passat mina preferenser bättre.
Ja, så det är anledningen till att det inte kommer att hända. Så det är ju en moloken slutsats, så jag tänkte att vi ändå skulle försöka förbättra den. Du är ju ändå på en tankesmedja och fri att lägga förslag. Så vilka reformer skulle du vilja se genomförda under den närmaste mandatperioden? Vad borde bostadsminister Andreas Karlsson göra?
Ja, jag skrev en debattartikel precis innan jul där jag hade tre förslag som jag vill stå fast vid. Och då är ju det första är att se till att vi får fri hyressättning för lägenheter. Och där ska man vara realistisk, så tror jag att det liksom första steget är att ta den här utredningen som presenterades för snart 2 år sedan och remittera den och se till att vi får fri hyressättning för bara nyproducerade lägenheter. Det tror jag är viktigt. Just nu så faller produktionen av bostäder väldigt kraftigt i Sverige, så det är bra att införa alla typer av system som underlättar det där, och fri hyressättning i nyproduktion är ett. Och det är också ett bra första steg för att införa det här i hela beståndet. Då slipper vi bostadsköer, vi slipper svarthandel, vi slipper ombildningar och alla andra liksom problem som vi dras med på hyresmarknaden.
En uppenbar fundering där, skulle inte det bli en väldigt radikal omställning för de som bor nu till subventionerat, precis som med fastighetsskatten, med värden som anpassat sig, fast här är det pengar som ska ut i hyra. Blir det så stora hyreshöjningar som till exempel Hyresgästföreningen varnat för inför valrörelser och liknande? Är det vad som kommer att hända då?
Ja, alltså det kan det absolut bli i vissa områden. Jag tror till exempel i Stockholms innerstad, där skulle man nog se väldigt kraftiga hyreshöjningar. Det skulle inte förvåna mig om man, alltså i enskilda fall så kan nog få tredubblade hyror. Jag såg någon, när jag satt och kollade på den här sidan, lägenhetsbyte nyligen, och då fanns det ett av de här små liksom röda fina husen ute på Djurgården som är... Det är ju som att bo på Skansen. Liksom. Det är ju supergulligt och idylliskt. Det kostar 4 000 kronor i månaden. Jag har ju svårt att se att det inte skulle kunna kosta 12 000 kronor i månaden att bo där. Jag hade betalat 12 000 kronor för att bo där. Jag hade kunnat betala 15 000 kronor för att bo i sån där ute på Djurgården. Liksom.
Ja, vad jag far efter är att det kanske skulle, kanske inte för den typen av väldigt uppenbara exempel, men i många fall skulle man väl behöva en övergångsperiod och liknande för att fasa in det här.
Alltså det behöver man.
Det låter ofta som att det skulle införas imorgon dag.
Ja, precis. Jag skrev en annan bok för, det är väl 4 år sedan, som heter En hyresmarknad i kris, där jag hade ett lagförslag på hur en ny hyreslag skulle kunna se ut. Och den innehöll också en övergångsregel. Så alla som är hyresgäster idag skulle få behålla sina nuvarande hyresavtal i 10 år. Och under liksom den 10-årsperioden så kan man anpassa sitt boende. Men när den 10-årsperioden har gått ut, ja, då är fastighetsägaren fri att sätta vilken hyra som helst. Så det där skulle, då har man liksom en period där man kan anpassa sitt boende. För det har nog ingen någonsin föreslagit, att man ska över en natt tillåta helt fria hyror. Så övergångsregler, det är lika viktigt här som du är inne på med fastighetsskatten. Och det är också det är svåra saker att hantera, exakt hur man ska genomföra ett sådant system. Men det finns ju mängder med olika förslag på lösningar.
Mm. Och fördelen med en nybestånd är att där finns det ingen inflyttad som nej, får en högre.
Nej, och det, man skulle ju kunna tänka sig att man börjar med liksom, steg ett är att bara för nyproducerade lägenheter så inför vi fri hyressättning. Steg två är att man går över till varje gång en lägenhet blir ledig så får man sätta fri hyra i den. Och då har man, bara det skulle ju räcka över tid så skulle det där lösa sig. Och då skyddar man alla hyresgäster som är hyresgäster idag om det liksom är viktigt att skydda dem för alltid.
Vad kan man säga om hyresnivåerna? Kommer det att bli som nivåerna på andrahandsmarknaden idag? Eller vad tror man om det?
Ja, där finns det en studie från Stockholms handelskammare som kom ganska nyligen. De tittar på hyrorna på Stockholms andrahandsmarknad. Det visar sig att de är 99% högre än hyrorna på förstahandsmarknaden. Och det där är liksom inte förvånande att hyrorna på andrahandsmarknaden är högre. Men det som förvånade, det var kanske inte heller jätteförvånande, men det som var mer intressant i den här rapporten var att de också visade att andrahandshyrorna är betydligt högre än vad hyrorna skulle vara på en fri marknad. Och förklaringen till det är att andrahandsmarknaden det blir så litet begränsat bestånd. Det är så väldigt många som vill flytta in till Stockholm. Så när det är väldigt få lägenheter och väldigt många som vill flytta in, ja, men då drivs ju liksom andrahandshyrorna upp. Men skulle man frigöra hela beståndet, ja, då är det, då får man en nedåtpress från de här andrahandshyrorna. Men det är också ytterligare en sån, det visar ju vilka det är som drabbas. De som har förstahandskontrakt, det är typiskt sett människor som har en starkare etablering. Dels på arbetsmarknaden men även i samhället i stort. De betalar väldigt låga hyror medan de som inte har en anknytning till arbetsmarknaden eller samhället i stort, de tvingas in på andrahandsmarknaden för att betala hyror som överstiger vad de hade gjort på en fri marknad. Så de har det sämre än vad de hade haft.
Så de är lurade både på en hyra som hade varit lägre för dem och en väntetid för att få fast boende.
Ja, precis. Mm.
Och de andra förslagen?
Ja, det andra förslaget är att kommuner inte längre ska få ha lika mycket att säga till om när det kommer till markanvändning. Och exakt hur man skulle formulera ett sådant förslag i lag har jag inte skissat på. Men jag ser framför mig att man överlämnar mer makt till den som äger marken. Till exempel så skulle man kunna bestämma att inom liksom de här geografiska områdena får man bygga bostäder. Men hur bostäderna utformas, det får vara upp till den som äger marken. Ska det vara en villa eller ska det vara ett flerfamiljshus? Och hur många lägenheter det ska vara, hur små ska lägenheterna vara och så vidare. Det får den som äger marken och den som ska sälja eller hyra ut bostäderna avgöra själv. Vad man liksom tror att man kan sälja eller hyra ut på marknaden. För det stora problemet här är ju att kommuner har inte tillräckligt starka incitament att säkerställa att det byggs bostäder. De har, som vi också har varit inne på, i många fall incitament att hindra bostadsbyggare för att väljarna är intresserade av att hindra bostadsbyggande av olika skäl som vi också varit inne på. Medan den som äger marken har ju betydligt starkare incitament att bygga det som är mest värdefullt på en viss markplätt. Så lämnar man mer makt till markägare, då kan man också förvänta oss att det byggs fler bostäder. Och då behöver inte det offentliga lägga sig i med subventioner eller på annat sätt försöka öka bostadsbyggandet.
Nu finns det ju många, vi har haft en podd bara i veckan här om arkitekturen och att det ska vara vackert och folk har synpunkter på det estetiska intrycket av vad som byggs. Om ägaren bestämmer så skulle de få mindre inflytande över sådana faktorer, eller hur skulle det bli?
Ja, alltså jag hör väl till de som tycker att den som äger marken och den som ska bygga huset och betala för det också ska få bestämma hur det ska se ut. Och jag menar, motargumentet här brukar vara att det finns någon sorts externalitet i att om jag bygger ett väldigt fult hus så är det en kostnad för andra människor. Men det där är väl i ärlighetens namn inte en särskilt stor kostnad. Det är klart att jag kan också uppskatta ett fint hus, men det är inte så att jag klöser ögonen nu med om jag säger ett fult hus. Så jag ser inte att, men kostnaden av ett fult hus är inte så stor att jag tror att det motiverar offentlig inblandning för att förhindra fula hus.
det kan väl också vara så att efterfrågan får blir en större faktor när du inte är garanterad uthyrning och liknande, utan faktiskt måste jobba för att locka nya hyresgäster på en marknad, tänker jag.
Ja, precis. Och då kan man ju kanske inte bygga vilka hus som helst. Men sen är det ju också det här med skönhet i arkitektur. Det är väl en högst subjektiv fråga. Det verkar väl ändå finnas. Alltså folk tycker, jag har en kompis till exempel som tycker att Hötorgsskraporna i Stockholm är det finaste som har byggts i Stockholm. Det är man kanske ganska ensam om, men det visar ju på att folk kan tycka vad som helst. Det är svårt att sätta sig ner och bestämma hur bebyggelsen ska se ut.
Ja, det blir lite enahanda med majoritetsbeslut i estetiska frågor. Ja, punkt nummer tre.
Punkt nummer tre, den sista punkten. Då har vi liksom de här två första, fri hyressättningen, men det kommer göra att vi kommer ha vakanser i lägenhetsbeståndet. Det kommer alltid att gå att hitta en lägenhet där man vill bo, givet att man har råd att betala för det. Punkt nummer två gör att det kommer byggas mer överallt. Men oavsett liksom vad man gör med båda de här, så kommer det ju alltid att finnas hushåll som har alldeles för låga inkomster. Det kommer finnas hushåll som har noll inkomst. Och där behövs ju någon form av omfördelning, som vi också har varit inne på kort. Och det är ju liksom det offentligas roll. Så i de här två andra punkterna så föreslår jag att det offentliga ska ta ett steg tillbaka från hyressättningen, ett steg tillbaka från att bestämma över markanvändningen. Men i den tredje punkten så finns det ju en roll för det offentliga att fylla. För alla de människorna som inte kommer klara sig på den här friare marknaden, där behöver vi ju någon form av system. Och då tycker jag att man kan se över bostadsbidragen till exempel, eller så kan man titta på, så kan man titta på de då kommunala bostadsbolagen och styra om dem, ge dem ett annat uppdrag. Istället för att verka som vilka aktörer som helst på marknaden då, så ger man dem ett uppdrag i att säkerställa att människor som har det svårt också får tillgång till en bostad. Och det fina med det är ju att vi har ju redan ett jättestort uppbyggt bestånd som ägs av det offentliga. Så det är ganska lätt att gå över till det. Det är bara att ge dem ett annat uppdrag.
Här tänker jag på strofen nu, Blå tågets den ena handen vet vad den andra gör, eller Staten och kapitalet.
Kapitalet höjer hyrorna och staten bostadsbidragen, så kan man fiffla en smula med den järnhårda lönelagen.
Att det här förslaget, liksom friare hyressättning, skulle ju ge en så kallad windfall profit till existerande ägare av hyreslägenheter, att de skulle tjäna väldigt mycket, och att pengarna man ger i social omsorg skulle snabbt fortplantas vidare till ägare som kanske inte har samma behov av dem. Hur ser du på den invändningen?
Jo, och det där är ju ytterligare en sån övergångsregel som jag tycker är viktig. Om man går från dagens reglerade hyror till fria hyror, så innebär ju det, som du säger, att fastighetsägare kommer att tjäna väldigt mycket pengar. Deras förmögenhet kommer att stiga väldigt mycket, och det är ju ganska oförtjänt. Men de har inte gjort någonting för att förtjäna den där. De har bara haft tur att lagstiftningen ändras. Så där är det ju inte orimligt att beskatta den här värdeökningen. Exakt hur man ska göra det är inte jag säker på. Det är en sån fråga som jag har funderat på länge, och som det skulle vara kul om någon jurist grävde lite grann i vad det finns för olika möjligheter att göra det. Men redan Assar Lindbeck, när han skrev om det här i början på 60-talet, så föreslog han just det. Och när man skulle avreglera hyresmarknaden, där finns nog i kapitel 4 i Assar Lindbecks memoarer som han skriver om just bostadspolitiken. Han var ju med då när man tog bort den gamla krigsregleringen, hyresregleringen som infördes 1942, och ersatte det med det nuvarande systemet. Det gjorde man 1968. Men året dessförinnan så la man fram då ett förslag med att avreglera, ta bort den gamla hyresregleringen. Och då var det så att Bertil Ohlin opponerade sig och sa att det finns inget system här som beskattar fastighetsägarnas övervinster, liksom värdeökningen. Och det tyckte då Gunnar Sträng, som var finansminister och Tage Erlander som var statsminister, att det skulle vara problematiskt om Socialdemokraterna införde ett system som tog in liksom hyreshöjningarna i skatt. För då skulle ju befolkningen kunna uppfatta det som att det är det socialdemokratiska arbetarpartiet som höjer hyrorna. Men om man undlåter att ta in de där hyreshöjningarna i skatt, då kan man skylla på att det är det giriga fastighetsägarkapitalet som gör det. Så därför valde man det. Men det där skapade en kontrovers som gjorde att man drog tillbaks förslaget om avreglering i mitten på 60-talet.
Ständigt dessa folkpartister.
Ja, alltid.
Tack så mycket Fredrik Kopsch, författare till boken Allt du behöver veta om bostadspolitik.
Tack så mycket.
Tack också till alla er som har lyssnat. Tycker ni att vi var intellektuellt trångbodda och därför placerat podden i en årslång kö? Maila istället era synpunkter till ledarsidan@svd.se. Det gäller förstås också om ni tyckte att vi åstadkom ett riktigt bostadsklipp som bara stiger i värde. Maila till ledarsidan@svd.se. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.